Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den 8 juni 2017 hittas Ben Renick död i huset där han förvarar sina hundratals ormar. Det är hans fru Lynley som hittar honom och hon tas nu, några timmar senare, in på förhör. Två polismän för in henne i ett litet rum på polisstationen där allt är grått och vitt, bortsett från en svart papperskorg i ena hörnet. Och det är ungefär det enda som finns i rummet, förutom bordet som de sitter vid och stolarna som de sitter på, också de gråa. Det är sent på kvällen nu och helt mörkt utanför fönstret och poliserna, de har en lång natts arbete framför sig. De börjar förhöret med att be Lynley berätta vad det var som hände och hon förklarar med gråten i halsen.
Jag var in the facility and I thought...
Lynley har håret i en lös toft och hon har fortfarande på sig den svarta jobb-t-shirten med hennes spas logga på. Hon är märkbart ledsen och skärrad och sitter helt hopkrupen på sin stol. Den ena polisen, Devon Faust, frågar henne om hon vet om det fanns några slitningar inom familjen.
Is there any family issues?
Their mom passed away and then their dad shot himself. Ben and I actually own all of the property.
Lynley svarar att det faktiskt inte var helt bra mellan Ben och hans bror Sam.
Och hon fyller i det här då, om hur olika de är, hur de har bråkat om egendomen, för det har ju upplevts som lite orättvist där då, att Ben fick i princip allting medan Sam bara fick lite pengar.
Det här är Lars Lampers, journalist, författare och expert på det här fallet.
Och Lynley menar då att Sam har varit avundsjuk på Bens framgång som företagare och sådär.
Poliserna frågar henne också om hon har någon som helst teori om vad som kan ha hänt här. Och hon kan bara komma på en möjlig förklaring.
Have you developed any kind of a theory as to what you think happened?
My God.
Hon säger alltså att hon tror att det är Bens bror Sam som ligger bakom Bens död. Du lyssnar på Mordet på reptilkungen. En dokumentär i tre delar om lögner, svek och ormar. Jag heter Tove Friman Leffler och det här är del 2. Giftiga lögner. Men vi ska ta oss tillbaka några timmar till när Ben hittas. Det är alltså en ljummen junikväll 2017 och på en gård på landsbygden i Missouri så har Lynley precis funnit sin man död. I rummet där han förvarar sina hundratals ormar och hon ringer då 911.
När Lynley ringer så har operatören svårt att förstå vad hon säger. Hon bara skriker. Men hon har också ringt då efter Sam som ju bor alldeles i närheten. Och han skyndar dit då till det här ormhuset för att se vad det är som har hänt. Och han tar över telefonen och pratar med larmoperatören.
Oh my god, my brother's dead.
What may have happened?
He got killed by snake.
Ja, Bens bror Sam tror alltså att det måste vara en orm som har dödat Ben. Vi hör honom berätta i dokumentären How I Caught My Killer om när han fick samtalet från Lindley.
On June 8th, I was working at the farm. That's when I got the call from Ben's wife, Lindley. She called hysterical. So I headed towards the snake facility. She led me to the body. When I found Ben's body, he was face down. I had to turn him over to check him.
Sam berättar alltså för poliserna att det finns ormar här och att han tror att Ben har blivit dödad av en av de större ormarna. Så när polisen kommer till platsen och går in i ormrummet, då är de redo att skjuta mot en stor orm som är lös.
Ingen av de här poliserna har ju någon erfarenhet av ormar eller vet något om dem, så att de tar sig fram försiktigt när de kommer dit och med dragna vapen. Och en sjukvårdare tar under tiden hand om Lindley och hon är ju alldeles uppriven och bara skriker hela tiden. Och man förstår liksom inte riktigt utifrån henne då vad det är som har hänt egentligen.
Men poliserna får trots alla varningar de fått ändå en chock när de kommer in. Det är verkligen många, många fler ormar än vad de hade trott. Och dessutom så tycker de att det är någonting läskigt med det här rummet. Det är så vitt, så sterilt och så välstrukturerat. Ja, Ben har ett bitmärke på armen och det gör förstås poliserna ännu mer nervösa. Men grejen är den att Ben äger inte några här giftiga ormar, så det kan inte ha varit bettet som har dödat honom. Det spelar dock ingen roll för polisernas del. De är livrädda.
I don't care if it's a 5-inch long snake. If someone's trying to bite me, I'm gonna light it up.
Vi hör polismannen Harley Hoss berätta om vad de gjorde när de kom till platsen.
Were you given information that there was possibly a 500-pound anaconda on the loose?
Yes, I was.
So when you arrive, what's the first thing you do?
The first thing we do is walk up to the structure, of course. We make contact with a female outside that we later find out is Lindley Rennick. She's hysterical. So we go into the building and we start searching for this snake that is allegedly on the loose.
Ganska snart inser poliserna att Bens liv, det går inte att rädda. Lindleys pappa kommer också dit för att hämta barnen och Sam följer med in i ormhuset för att hjälpa poliserna. En av dem är Devon Faust och här hör vi honom i dokumentären How I Caught My Killer.
I don't want to say there's a typical crime scene, but that's the only crime scene I've worked where you're surrounded by snakes. One of the first things we did was try to get a handle on what the snake facility really was and if there was a danger present.
Längs väggarna i ormhuset är det, som vi berättat tidigare, fullt av små utdragbara lådor i genomskinlig plast där man ser ormar i olika färger och mönster kravla runt. Vissa lådor är större och i dem finns till exempel anakondor. Det är en form av boaorm och de kan bli 5 meter långa och väga 150 kilo. Så polisen misstänker direkt att det kan vara en sån som dödat Ben. Eftersom man inte har några giftormar så måste det ju vara en boaorm som alltså kramat ihjäl honom.
Men när man tittar runt då i lokalen så hittar man inga spår efter någon förrymd orm. Bara då ett hål i en mindre låda, men där ligger bara en liten pytonorm då och slappar, så att det kan det ju inte handla om.
Och när rättsläkaren kommer dit och tittar närmare på Ben så tycker han inte att det ser ut som att det är en orm som har dödat Ben. Och dessutom när poliserna kollar runt lite i lokalen så hittar de faktiskt något på golvet. Precis under den här trasiga lådan med den lilla pytonormen i så ligger det en tomhylsa.
Och nu börjar man förstå att det här handlar om något helt annat. Ben måste ha blivit skjuten. Och när man vänder på honom, då för han ligger på rygg här, då ser man att han har 7 skottskador i ryggen och 1 i huvudet.
Så helt plötsligt befinner sig poliserna på en brottsplats. Och fallet handlar nu om ett mord och en mordutredning. Och nu gäller det att ta reda på hur Ben kan ha blivit skjuten. Det första poliserna gör det är att rutinmässigt ta med sig Sam och Lindley till polisstationen för att förhöra dem. Det är som sagt en rutinåtgärd. Polisen förhör alltid de som var på platsen och hittade offret, och i det här fallet så är ju det just Sam och Lindley.
För Sam hade ju allt det här kommit som en fullständig chock. Han kunde ju inte se någon som skulle vilja Ben illa. Men samtidigt så beskriver han när han pratar med polisen relationen mellan honom själv och Ben som lite problematisk. De hade inte så mycket gemensamt, var väldigt olika. Han tyckte att Ben var jobbig och skrytsam med hur bra det gick för honom och hur mycket pengar han tjänade och sådär.
Vi hör polisens förhör med Sam.
Ben got ownership of the land. I got most of the money. Ben couldn't afford the land, not the money, so we had to work together to make it happen. Complicated.
How'd y'all do that?
That's a good question. I don't know if we really did.
Som vi berättade om i förra avsnittet så har ju sönerna blivit lite olika behandlade i pappans testamente. Och det har påverkat deras relation och skapat en del osämja mellan dem, säger Sam. Ben hade ju fått hela gården och Sam hade fått de pengar som blivit över efter pappans alla skulder. Och eftersom Ben inte kunde driva gården utan pengarna så var de helt enkelt tvungna att samarbeta. Något som inte funkade så bra. Så stämningen mellan dem var alltså inte på topp när Ben dog. Och det är Sam också väldigt ärlig med i sina förhör. Poliserna pratar ju förstås också med Lindley, men hon är mest väldigt uppriven och ledsen under hela förhöret. Men man frågar ändå henne vad hon tror kan ha hänt. Och då kommer hon med den här förklaringen som vi hörde tidigare.
Have you developed any kind of a theory as to what you think happened?
I got to admit it.
Ja, ljudet är ju dåligt här, men det Lindley säger det är alltså att hon tror att Sam dödade Ben. Alltså Bens bror. Hon vet ju att deras relation inte har varit så bra den senaste tiden. Och hon kan helt enkelt inte komma på någon annan person som skulle kunna ha något emot Ben, säger hon.
Och hon fyller i det här då om hur olika de är, hur de har bråkat om egendomen. För det har ju upplevts som lite orättvist där då, att Ben fick i princip allting. Medan då Sam bara fick lite pengar. Och Lindley menar då att Sam har varit avundsjuk på Bens framgång som företagare och sådär.
Poliserna ställer då en direkt fråga till Sam. Hade han någonting med mordet på Ben att göra?
Sam, did you have anything to do with the death?
No.
Anything at all?
No. I can't imagine it. No. The answer is no. I'm wrapping my mind around all this now, but I know you asked me certain questions. I have no idea what happened to my brother.
Lindley och Sam, de blir trots allt kvar på polisstationen länge den natten. Poliserna tar också kruttester på dem.
Där man ju undersöker om tändsatspartiklar från ett vapen har hamnat på händerna hos en misstänkt eller kläderna och sådär. Och av det skälet så brukar ju mer rutinerade gärningspersoner ha handskar och eller tvätta händerna väldigt noga efter en skottlossning.
Och de här testerna visar då att varken Lindley eller Sam har avlossat något vapen. Och poliserna tycker också att de båda två verkar väldigt trovärdiga och samarbetsvilliga. Och vänner och bekanta och folk runt omkring Lindley och Sam, de sluter nu upp för att stötta dem. Speciellt Lindley och barnen förstås. Bens vänner i reptilbranschen, de anordnar faktiskt till och med en auktion till stöd för Lindley, där de drar in $40,000 genom att sälja reptiler.
Egentligen behövs det ju inte, för Ben lämnar ju efter sig en mindre förmögenhet, men man kanske ska se det som ett uttryck för sympati och en vilja att vara ett stöd i första hand.
Lindley och barnen, de flyttar in hos Lindleys pappa ett tag och hon säger att hon vill sälja gården. Något som Sam inte blir så glad över, eftersom det ju innebär att även han måste flytta i så fall. Men snart ska Sam få något annat att bekymra sig för. För bara några dagar efter mordet på Ben så dyker det upp en ny man på gården. Och det visar sig att det är Lindleys nya pojkvän. Vilket Ben inte tycker är särskilt sympatiskt.
Finding out that she was in another relationship and publicly, you know, so soon after the murder was a big red flag.
Do you reach out to the police or talk to the police about Lindley having this relationship?
We made sure that they knew, but at that point in time they knew a lot more than we knew.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lindleys nya kille heter Brandon Blackwell och han är upp över öronen förälskad i Lindley. Här har vi honom i ett förhör med polisen.
Lindley and I have definitely formed like a very special connection and she's the most amazing woman I've ever met.
Brandons och Lindleys relation blir snabbt seriös och det är inte bara Sam som tycker att det här går lite väl snabbt. Även många av Lindleys och Bens vänner känner att det är lite märkligt alltihop, är det inte det?
Samtidigt så har flera personer i hennes omgivning svårt att sätta sig till doms över henne. Man tänker liksom att ja, hon har ju råkat ut för den här enorma tragedin och det är kanske inte så konstigt om hon behöver tröst och omtanke från en person som den här Brandon Blackwell då. Och det kanske inte heller så konstigt om hon distanserar sig från Bens övriga familj också, tänker man, och vill vara i fred och kanske starta om på något sätt.
Ja, så vännerna försöker att inte döma Lindley och hennes nya liv med Brandon. Men trots Sams invändningar så säljer Lindley ändå gården och får ungefär motsvarande 8 miljoner kronor för den. Så Sam får vackert leta efter ett nytt boende. Lindley och sin sida, hon flyttar istället ihop med Brandon och blir snabbt gravid med hans barn. Men det visar sig också snart att Brandon, som hon ju nu valt att starta ett helt nytt liv med, han är inte riktigt den person som hon först trodde.
Och det här är ingen vidare trevlig person och det upptäcker Lindley snart också, men då är det för sent va? Då har hon redan fastnat i hans nät och det kan hon inte lämna utan hot och trakasserier och förföljelse från hans sida.
Nej, nu bor ju Lindley med Brandon och hon är ju dessutom gravid med hans barn, så det är inte så lätt att göra slut på det här trots att Brandon blir allt mer aggressiv. Men efter att Brandon handgripligen hållit kvar henne i huset och förbjudit henne att lämna deras hem så får hon ändå nog. Det blir ett stort ordentligt bråk och det slutar med att Lindley gör slut. Här berättar hon i ett förhör.
I was sitting there breastfeeding Jackson and Brandon and I get into this huge argument and I told him that I told him like I'm done, we're done, like I don't like the way that you talk to her or that you treat any of the kids, and just kind of word vomited everything that I was feeling at that point. He told me that I better not say anything that I'm gonna regret or else, and I just kept going. I was like, I don't regret any of this. This is how I feel, and we're done. I'm tired of you living here, living off of me, and just expecting and waiting for this money that you think is going to come, that's never going to come.
Lindley anmäler Brandon till polisen och det slutar faktiskt med att han får besöksförbud. Men det hjälper inte. Här hör vi Lindleys advokat Connie Sullivan berätta för NBC News om hur Brandon betedde sig efter att besöksförbudet införts.
He began
truly stalking her, texting her 150 times a day. His own mother called the police, called Lindley and said, get out, get out, get out. He's on his way to your house. He says he's in your backyard. He says he's going to sleep in your driveway.
Han bryter alltså ganska grovt mot det här besöksförbudet och hamnar till sist i fängelse. Det här blev alltså en kort men väldigt intensiv kärlekshistoria som inte slutade så bra. Vi hör Lars Lampers sammanfatta.
Det här inleddes som en himlastormande förälskelse, beskrivs det som. Men urartade snabbt och i svartsjuka och stalking. Brandon var en sån där typ som var ständigt misstänksam mot Lindley och förbjöd henne ibland och även barnen då att lämna huset. Han misshandlade henne och han förföljde henne och ändå hann de ju under den här korta relationen som de hade få ett barn, men det slutar ju snart med separation och besöksförbud och fängelse då för Brandon, som också fick betala underhåll för det här barnet förstås.
Och vi ska faktiskt återkomma till Brandon lite senare, för han kommer att spela en avgörande roll i hur det här fallet slutar. Men där är vi inte än, för först händer det Lindley en annan sak. En sak som inte heller är så kul. Det har nu gått 4 månader sedan mordet på Ben och nu kallar poliserna in Lindley till stationen för att göra ett lögndetektortest.
Ett lögndetektortest visar hur en person reagerar på vissa känsliga eller besvärande frågor i första hand. Alltså det är inte egentligen så att den talar om man talar sanning de facto. Utan man kopplar in olika mätare som registrerar såna här saker som puls och blodtryck och andning och tendens till svettning och sådär. Och sen ställer man då en blandning av harmlösa och väldigt känsliga frågor. Där de känsliga kan vara väldigt rakt på sak. Va? Som i det här fallet då, har du skjutit Ben? Och den här frågan kan upprepas när som helst under testet. Så att en person kan bli väldigt stressad av att få såna här frågor. Och där reagerar människor väldigt olika. Så värdet av det här är ju omdiskuterat. Det här är ju ingenting som vi använder i Sverige. Och i USA så kan inte heller de här resultaten användas i rättegångar. För det är alldeles för osäkert för. Men man använder det då i polisutredningar för att hjälpa till att sålla fram möjliga misstänkta eller sålla bort möjligtvis att ta ut en riktning i själva utredningen.
Så Lindley sitter alltså där på stationen uppkopplad till en lögndetektor och hon får massor av frågor. Men bland annat då om Ben och mordet på honom. Och efter testet kallar polisen in henne till ett annat rum och han frågar hur hon tror att det här har gått. Vi hör en inspelning från deras samtal.
Okay, how do you think you did, Lindley?
I think
the result of the polygraph showed that you failed the test.
I didn't kill Ben.
Why did you look at my children?
Lindley har alltså misslyckats på lögndetektortestet. Och det innebär att hon har reagerat avvikande när hon har fått frågor om Ben och om mordet. Och Lindley kan inte förklara varför det är så.
Det polisen naturligtvis reagerar över det är att Lindley misslyckas i det här lögndetektortestet. Särskilt då när hon får de här raka frågorna om hon har dödat Ben. Då rör sig den här nålen rätt ordentligt som ger utslag på hennes reaktioner.
Ett sånt här test räcker, som Lars Lampers nämnde förut, inte för att gripa någon. Men poliserna blir ändå rätt misstänksamma mot Lindley nu. Kan det vara så att hon faktiskt är inblandad i mordet på något sätt? Mordet på sin egen make. Men det finns förstås även andra spår som utredarna undersöker parallellt.
Det ena är ju om det på något sätt handlar om en hämnd från de här personerna som råkade illa ut när Bens pappa Frank höll på med sina bedrägeriaffärer. Men det verkar ju väldigt långsökt. Alltså Bens pappa tog ju livet av sig eftersom han var då misstänkt för brott redan 2012. Och skulle någon då 5 år senare skjuta hans son för det här? Och det verkar ju lite osannolikt.
Vi har en av utredarna berätta för NBC.
We have to keep our minds open that, you know, this could still be something from the Renick's past. Coming back to their land. So that was something that we maintained an idea of, you know, throughout the earlier parts of the investigation.
Och man hittar heller inga bevis som stöder det här spåret, så man släpper det ganska snabbt.
Ett annat spår var ju att det handlar om en planerad stöld av de här ormarna som ju har ett väldigt högt värde. Och att det var någonting som gick fel då, och att man sköt Ben istället och sen tvingades fly därifrån i all hast och inte fick med sig några ormar, för det saknades ju inga. Men inte heller när det gäller den delen så kunde man hitta några som helst tecken på att det skulle vara så. Det fanns inga uppgifter till exempel om att mystiska personer hade befunnit sig i närheten, att Ben hade varit utsatt för någon form av kartläggning eller så. Och kvar var egentligen det här spåret.
Och under tiden så kommer ännu fler saker upp till ytan. Man undersöker nämligen Bens och Lindleys telefoner. Vi hör utredaren Devon Faust.
It's a typical process. It's common for us to ask and look at a lot of people's phones. She had not been ruled out as a suspect, and I asked if we could do a download of her phone.
Och genom att undersöka Lindleys telefon så får polisen alltså reda på att hon har haft ett förhållande med Eric. Ni minns han som var ekonom på hennes spa och som hon brukade ha sex med på jobbet. Men det räcker inte med det. Det visar sig dessutom att Lindley hade relationer med flera andra män också under tiden som Ben fortfarande levde. Utöver det kan polisen också se det här att paret bråkade mycket om pengar. Det framkommer att Lindleys spa-verksamhet var skuldsatt och att företaget blödde pengar. Och Ben var inte glad över att behöva ge av pengarna från Rennick Reptiles till Lindleys olönsamma spa-verksamhet. Och som vi nämnt tidigare så ledde ju det här till att Lindley dolde en del detaljer kring hur dåligt det faktiskt gick för spat för Ben. Men i de här sms-konversationerna så kommer det fram en sak till. Och det är något långt allvarligare än pengabråket. Ben ska nämligen ha utsatt Lindley för ett sexuellt övergrepp.
När hon låg och sov, att han då hade rört vid hennes könsorgan med sina fingrar. Och det skulle då finnas bevis för det här, eftersom han i ett sms ber henne om ursäkt för det här övergreppet.
Ja, att Lindley var olycklig i den här relationen kom ju inte direkt som någon överraskning. Men vad var alternativet? Hon var faktiskt otroligt orolig för att Ben skulle ta ut skilsmässa från henne. För då skulle hon kanske förlora vårdnaden eftersom hon varit otrogen och dessutom var skuldsatt upp till tänderna.
För att Ben, som ju sitter på all egendom här, alla pengar, kommer att begära skilsmässa när det här blir uppenbart för honom. Och det riskerar att spricka vilken dag som helst då här i början av juni 2017.
Och när nu alla de här uppgifterna kommer upp till ytan så blir ju Lindley ganska snabbt en huvudmisstänkt. Under sensommaren och hösten försöker polisen pressa henne på mer information, men de får inte fram någonting. Och då kan de faktiskt inte göra så mycket. Så nu, i oktober 2017, så läggs fallet åt sidan och blir vad som kallas för ett kallt fall. Men det här är inte slutet på den här historien. I nästa avsnitt.
No, she's gonna be f***ed in prison and that baby's gonna be mine. This is what's gonna f***ing happen. I'll try to burn that bitch. I mean, that's about all I know to do.
Lindleys ex Brandon vänder hela utredningen upp och ner. Och nu börjar fler personer prata.
Feeling sorry for her is one thing. Why would you actually actively participate trying to murder somebody? Why would you do that?
I don't know.
Här handlar det inte om några ultimatum då, utan nu sätter man hårt mot hårt här och konfronterar dem då med alla de uppgifterna man har.
Utredarna gör allt de kan för att lösa mordet, men har de tillräckligt att gå på för att få till en rättegång? Du har lyssnat på andra avsnittet av Mordet på reptilkungen, en dokumentär i tre delar av Poddligt för Nådjo. Producent är Elisabeth Pollack. Ljudläggning och mix stod Jens Nielsen och Thomas Reinaj för. Och exekutiv producent är jag, Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.